CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Äntligen fredag, och vilken fredag sedan. Kraftiga börsfall på Wall Street igår och kraftig kvalitet på gästerna här i studion. Donald Trump släpper NFT. En otrolig julkula väntar. Vi har fått en emission i fastighetssektorn och massor att prata om. 16 december är det idag. Det här är Börsmorgon. Nu kör vi. Dagens program inkluderar, men är inte begränsat till, raset igår och framtiden imorgon. Starkvaror, spel och dobbel. Och så kommer Sectra med rapport. Vi har med oss Torbjörn Kronander snart. Men allra först säger vi varmt välkomna till John Skogman från Börspodden. Kär gäst, hur känns det idag?
Ja, men tack. Väldigt kul att vara här. Det händer mycket på börserna. Det är slutet av året, så man är ju taggad.
Martin Blomgren,
också taggad.
Tidigare DI-kronikör, Tidigare frekvent gäst i detta program, Numera på den skadliga och onödiga nyhetssajten Placera.
Så skulle jag inte beskriva, men det stämmer att det är Placera, ja.
Jag skojar förstås. Kära kollegor, är vi allihopa. Väldigt stökigt igår, Martin, dina tankar på Wall Street och här.
Ja, men det visar väl att det är räntor och centralbankerna som fortsätter att styra humöret. Och så länge vi inte har gått igenom liksom en recession som alla väntar, så är det väl det vi får vänja oss vid.
Men det var ju inprisat, ja.
Nej.
Nej, men så här, nu när vi har haft en fin uppgång i Sverige så har vi glömt bort lite hur dåligt år det är egentligen. Nasdaq är ner med 30% i år, och det är ett otroligt dåligt år. Titta på de här stora vinnarna tidigare, så har vi Amazon, den är på 52 veckors lägsta. Det är ju, ja, riktigt illa på Nasdaq fortfarande.
Och illa är det ju också i den svenska fastighetssektorn. Vi fick en stor nyhet alldeles innan sändningen började. Balder gör en riktad emission, 1,8 miljarder. AMF är tagare, väldigt liten rabatt. Jag tror man gjorde emissionen på 50, kursen steg på 50,80 någonting igår. Mm. Dina tankar?
Ja, men det visar väl på förtroendet för Erik Salin om man kan göra en emission på samma kurs som den stängde igår i princip. Det är väl en kort reflektion utan att ha tittat på detaljer.
Är det här första emissionen i fastighetssektorn?
Nej, men det har ju varit i Catena var ju nyligen, då var rabatten mycket högre, och även så var den större. Men Balder, alltså jag tror inte Erik Salin har några brist på pengar. Han var ju nyligen inne och köpte aktier i Collector för 100 miljoner. Så att det här är ju ett bra tecken, tycker jag. Mm.
Ett bra tecken i alla fall för en av våra pressade fastighetsägare. Jag vill nämna Donald Trumps digitala samlarkort också. Han har utlovat en stor nyhet, den kom igår, och det var att han säljer alltså hockeykort, eller vad man ska säga, fast i NFT-format. Ganska fult photoshoppade skulle jag vilja invända. Även om videon när han presenterar, om han beskriver sig själv som den bästa presidenten, bättre än Washington, bättre än Lincoln bland annat. Vad skulle du ha för slutsatser av det här, Martin?
Ja, det känns kanske lite mer 2021 än 2022, men nej, jag har inte några djupa tankar än så kring det.
Nej, men det är väl lite klassiskt av mainstream-media ger sig på Trump i alla lägen. Såklart är det här väl ingen större del utan någon mer av ploj-grej, kan jag tänka mig.
Mm. Jag går på något allvarligare, eller jag försöker bli klok på betydelsen av Nucor som är baserat i South Carolina, en av USAs ledande stålbolag, guidade ner igår, handlades också ner 8% på Wall Street. Det här på grund av mjukare konjunkturutsikter. Jag försöker förstå hur allvarligt det här är för SSAB. SSAB handlades ner kraftigt också häromdagen på grund av en JP Morgan-analys, om jag inte minns fel. Men hur ska vi tänka på stålet?
Alltså, SSAB är också stor närvaro i USA. Och att tillverka stål är ju extremt energikrävande, speciellt om det då är inte liksom jungfrustål utan så att man smälter ner scrap eller skrot. Extremt energikrävande, och vi står inför recession, så det är ju två dåliga saker, så det är klart att kommer det sånt här besked så reagerar marknaden. Speciellt på en sån marknad som vi hade igår när allting ändå går ner.
Ja, det kommer man straffa säkert extra. Här ser vi de två, alltså Nucor och SSAB. Några ståltankar från dig?
Ja, men SSAB har inte gått dåligt i år. Jag tror till och med den aktien är upp. Så att om den tappar lite är det inga konstigheter. Andra aktier, typ Boliden, har ju gått jättebra i år. Det är en av vinnarna. Så att jag, visst, det kan ha några dåliga dagar, men Jag tycker inte man ska ge upp SSAB bara för att Newcurve-vinst varnar.
Det finns säkert en liten ESG eller hybridpremie på SSAB också eftersom de där ligger långt fram på grönt stål och sen så kommer verkligheten i kapp kanske där som den mer kortsiktiga verkligheten. Detta år till nästa år då kanske man släpper lite av den där premien.
Och tittar man över längre tid så har ju SSAB varit, det har ju varit dåligt i case i princip sen Olof Faxander förvärvade sönder det bolaget. De köpte ju Router upp om det var 2014 här för mig. Och nu har de ju verkligen hamnat i en bra position. De är ett av börsbolagen som delar ut mest pengar. Det är lågt värderat. Jag gillar dem i grund och botten.
Bra position med dålig konjunktur, det är kontentan. Du säger våga äga aktien. Skulle du ansluta till den?
Det skulle jag nog inte göra just nu. Nej.
Men inget ont om SSAB. Ett annat bolag vi tycker mycket om är Fiskars på andra sidan Nordsjön eller andra sidan Bottenviken. Nu har jag geografiska problem, men det ligger i Finland. De vinstvarnade tidigare i veckan. Förstås mycket mycket saxar och knivar och konsumtionsvaror.
Finlands äldsta bolag för övrigt. Fint bolag. Jag tyckte att det var en ganska mjuk vinstvarning. Om jag minns rätt så sa de att vinsten inte skulle nå upp till de 154 miljoner euro som man sagt tidigare, nu skulle det bli 150. Så att det är inte att det liksom faller igenom på något sätt. Men de pratar om höga lagernivåer hos amerikanerna där de säljer. De säljer förutom de här saxarna, då, orangea saxarna, så har de varumärken som Itala och lite andra så här presentartiklar. Så att det visar väl, det är väl konsument, visar att det är tuff konsumentmarknad och höga lager som slår igenom då. Men inte, alltså aktier reagerar inte jättemycket heller, så att jag tror det var ganska inprisat.
Nej, vi snackade om Husqvarna Read Across, men det gjorde vi igår. Ni kan se den reprisen på det.
Jag såg någon som gjorde en Read Across till New Wave också, som har en del presentartiklar om man vill hitta annat som skulle kunna vara i samma faktor.
Ja, och där är det ju fallhöjd. New Wave har ju gått otroligt bra i år. Det är ju på all time high egentligen. Och nu är väl liksom Costa Boda en jätteliten del för dem. Men ändå, det är ju tecken att det kan vara på toppen.
Men det, där finns det ju presenter, fast bolagspresenter också. Vi har ju själv fått västar här på Bonnier från New Wave, tillverkade i Myanmar, vilket vi noterat i tidningen också. Man skulle ju kunna tänka sig att företagen drar in på den här typen av lite mer lyxig konsumtion också.
Ja, verkligen.
Ja, vi får se hur det går för Torsten och New Wave. Jag vill nämna lite andra bolagsnyheter också, men vi har Sectras Torbjörn Kronander med oss. Detta efter en mycket stark rapport där orderingången nådde rekordnivåer. Torbjörn, du brukar ju alltid tona ner betydelsen av glada besked när det gäller Sectra. Hur ska vi se på orderingången i den här rapporten?
Så vi har ju en situation här i pressen. Vi har en situation där vi har en extrem orderingång, men mycket beroende på att det är väldigt långa kontrakt och stora kontrakt. Och då blir det lätt så att det blir stora svängar mellan kvartalen. Det här har ju varit jättebra, men det betyder inte att det är bra för evigt. Utan vi tuggar på, så får det vara bra på lång sikt.
Förra kvartalet, om jag minns rätt, så var väl orderingången också väldigt, väldigt stark. Skulle man inte kunna hoppas att vi är inne i en starkare svit. Och jag vill lägga på den här vårdskuldsdynamiken som vi ofta pratar om i den här frågan.
Jag skulle inte säga att det här beror så mycket på vårdskulden, utan det här beror nog mer på att kontrakten blir större och att det blir längre kontrakt över lång tid. Och så har vi sett konsolideringen framförallt som mellan sjukhusen, att de har blivit väldigt stora upphandlingar därför att sjukhusen har köpt upp varandra. Och det påverkar orderingången väldigt mycket.
Kan man tolka det då att det är tuffare att vinna kontrakten, men när du väl gör det så är de större?
Ja, det är en ganska bra tolkning. Det är stora kontrakt och det är väldigt viktigt att ta dem då när det blir stora och färre.
Nästa farhåga i samma resonemang skulle vara att det här pressar lönsamheten. Att stora uppköpare blir bättre på att förhandla och du blir mer mån om att knyta ett kontrakt. Jag tycker mig också se i oförändrade valutakurser ökar rörelseresultatet med 2,6%. Alltså inte i linje med orderingång och omsättning. Är jag inne på något här?
Alltså det är ju alltid en basal portranalys att säga att om kunderna blir starka så sjunker priserna. Men det är nog inte det i första hand, utan det första hand är att vi har kommit igång med mässbesök och resor på ett sätt som vi inte har gjort under pandemin framförallt. Och då ökar ju kostnaderna.
Bra. Kassaflödet sjunker lite grann i rapporten. Kan du berätta kort om det?
Ja, vi har haft en utdelning som är ganska stor. Eller vi gör det med återköp av aktier, men det har ju påverkat det hela. Och så hade vi mycket förskott förra året som nu betas av lite grann. Men det där är ingenting som är bekymrar så mycket.
27 januari har ni kapitalmarknadsdag. Vad ska vi se fram emot då?
Ja, mer deep dive i vad vi gör för något. Lite berätta lite grann om genomiken som är nytt. Och att vi är på väg att bli ett diagnostikföretag från att ha varit ett bildföretag rent förut.
Mm, mycket bra. Något annat som jag inte har frågat om som du vill förmedla till tittarna?
Nej, ja, vi tuggar på och vi gör lite i taget.
Ja, trevligt. Trevligt att ha dig med som alltid, Torbjörn. Lycka till och god jul om vi inte ses igen innan dess.
Det är samma till er allihopa.
Den god julönskningen gäller ju till dig som tittar också hemma i stugan. Det här var en typisk Torbjörn Kronander. Han tonar alltid ner både det dåliga och det bra på ett ganska föredömligt sätt, kan jag tycka, kommunikationsmässigt. Någon reflektion?
Ja, man säger att man ska akta sig för charmiga VD:ar, så att då känns ju Sectra som ett ganska bra val här. Men Sectra är ju en av de här bolagen som liksom, det är börsens mysterier. Det är P100 på det här bolaget. Det har alltid varit otroligt dyrt. Man gillar bolaget, men det går liksom inte att betala den värderingen de handlas till. Ja, det är min reflektion. Mm.
Vill du bifalla
den? Ja, jag delar den analysen. P100 på rullande 12 vinst bakåt är det ungefär. Och du hade en kurskurva där som visar att den svänger liksom 50% upp och ner. Trots att de då tuggar på långsiktigt. Så att det kanske är en bra tradingaktie eller en bra aktie för den som är ultralångsiktig. Men på medellång sikt så är det svårt att betala P100 för något. För att minsta bakslag kan ju liksom sänka kursen med 30-40% rätt enkelt.
Jag har väldigt glada nyheter till er, käcka gossar, och det är att vi ska prata om ett bolag som ingen tycker om. Vi börjar med lite en filmvisning ifrån igår.
Arjo känns ju jättespännande. Det finns ingen i hela marknaden som gillar Arjo. Mm. Det är nedgradering på nedgradering. Kan mycket väl komma någon vinstvarning, vad vet jag. Men den är ju redan pressad. Och då tittar jag in i sådana bolag. Och ju mindre bolagen är nu, ju bättre hävstång kommer man ju ha i de bolagen. Så att vi är ju ganska positiva till småbolag generellt. Mm.
Oskar Ekman på Penser förstås igår, apropå Arjo, som alla verkar samtidigt ha nedgraderat.
Ja, men det är helt uppenbart att Arjo har ju guidat ner marknaden här. Carnegie sänkte, Pareto sänkte, ABG sänkte, Handelsbanken tog ut dem ur sin modellportfölj. Oskar Ekman kanske gillar det, men aktien är ju på flera års lägsta nu och ingen annan gör det. Det kommer ju bli en bedrövlig rapport. Men aktien var ju uppe här i kanske men nivåer kring 120 när den var på toppen. Nu är den nere i 37. Jag tror att man ska, ungefär som Oscar, börja titta på den här nu. För visst, det kan komma några tuffa kvartal, men det är ändå ett väldigt fint bolag som kommer att hämta sig. Vi har hela tiden sett med hur ledningen har köpt aktier på dubbla nivåer från vad aktien är nu. Så att någon gång kommer det vara köpläge här.
Bifalles?
Ja, det tror jag. Men det är ju alltid lite oroväckande när många sänker rekommendationer samtidigt. För då får man känslan av att det har kommit någon slags röksignaler från bolaget. Och även om det inte då är att man specifikt har guidat ner så kanske man har svarat på ett visst sätt på frågorna.
Precis,
på
great minds think alike brukar man säga.
Men alla har uppfattat det här likadant. Så att det är inte positiva grejer de har kommit med. Analytikerna har ju tidigare älskat det här bolaget när det gick bra. Det här är lite av en skam för alla analytiker. De har ju legat helt fel hela tiden. Och det är lätt att bli negativ på botten. Alla har haft köp, 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 köp. Nu när aktien är nere på 38, då kommer man med de här behållrekommendationerna. Så att där har de gjort bort sig ordentligt.
Ett annat bolag som har haft det tufft länge är ju Ratos. Men vi fick lite glada nyheter, tolkar det som. AKBP har lagt en order till iBell för att bygga en plattform i Nordsjön. Nordsjön som alltså ligger till vänster av Sverige, inte till höger. Hur viktigt är det här för Ratos och hur mår Ratos?
Hur mår Ratos? Det är ju ganska spretigt samling bolag nu med Plantagen som är liksom konsumentberoende som har det tufft. Och så har de haft lite tufft i vindkraftssidan. Samtidigt som de då verkar bygga upp någon slags konsultben med utköpet av Semcon och Knightec tror jag de heter som de köpte tidigare. Intressant med tanke på Jonas Wiström, VD:ns tidigare långa historia, framgångsrika historia på ångpannan. Så att lite spretigt, men det är klart att en order på 7 miljarder är ju aldrig dåligt. Så att Det var bra.
Men frågan om det inte är det här att Aibel börjar bli en typ av byggbolag, bygga en oljeplattform ute i Nordsjön för 7 miljarder. Har man blivit ett byggbolag eller vad är det som händer? Det är inflationstider, det är inte jättelätt att bygga. Jag menar, om Skanska får en order på 7 miljarder är det knappt någon som bryr sig. Jag gillar inte Ratos, jag tycker att de har köpt den här konsultdelen på toppen, på toppvinster, på toppmultiplar. Ja, jag vill inte ens veta vad det kostar att värma upp plantagen, alla växthus nu. Det här är inget bolag jag vill ta i, utan jag är nog snarare kort Ratos än lång.
Landar vi en försiktig lång ifrån dig, eller?
Ja, om man är väldigt lång. Jag skulle nog inte vara, jag skulle nog inte vara lång liksom på 3-6 månader sikt. Sådär. Men de var ju på väg att bygga upp någonting som blev lite ett uppköpsbolag som ju vad alla ville ha 2020-2021. Nu kommer de inte få den värderingen för de aktiviteter de gör. Men jag kan ju inte riktigt hålla med om att en ålder på 7 miljarder skulle vara dåligt.
Det är vi olika.
Ja, men det är så trevligt när gästerna tycker olika. Ingenting gör programledaren gladare än detta. Klockan har slagit 9, dags att gå till Matilda och börsöppningen.
Stockholmsbörsen är öppen och öppnar lite i sidled, lite svagt ner efter gårdagens ras. Och medicinteknik och cybersäkerhetsbolaget Sectra, som ni precis pratade med, de tappar runt 1% efter morgonens rapport som redovisade den högsta orderingången i bolagets historia men en lägre marginal. Och det händer ju som sagt väldigt mycket bland fastighetsbolagen just nu, och så även idag då Balder tar in nästan 2 miljarder kronor i en riktad nyemission till AMF. Pengarna ska gå till återköp av hybridkapital och aktien stiger nu 1%. Och skogsbolaget Stora Enso, de planerar att sälja sin fabrik för konsumentkartong i Kina. En försäljning som även inkluderar bolagets skogsbruksverksamhet i regionen, och det är inte någon jättestor reaktion på det just nu. Och Ratos ägda Aibel får en order på oljeplattform i Nordsjön värd 7 miljarder norska kronor. Och Ratos är väl svagt upp där. Och mätteknikbolaget Hexagon, de är i sidled då man har meddelat om en miljardinvestering nu under morgonen. Och fiberkabelbolaget Hexatronic, de har ju fått en order från Finland på drygt 200 miljoner kronor. Och stiger nästan 3,5% på det. Och Embracer, de är upp 1% efter att bolagets utvecklingsstudio Crystal Dynamics har ingått ett avtal med Amazon Games gällande utveckling och förlagstjänster på ett nytt Tomb Raider-spel. Och fastighetsjätten Wallenstam, de har bestämt att de bara ska höja det fasta elpriset för sina hyresgäster med 525%. Det är istället för höstens besked på en höjning på 650%. Det får Wallenstam att stiga runt 1%. Och bland dagens rekar så får Tele2 en sänkt riktkurs från City och tappar där 2,5% med riktkursen från till 98 kronor från 105. Även H&M får sänkt riktkurs, men de stiger trots det när de har fått sänkt riktkurs från Kepler till 130 kronor från 140, där de också upprepar köp. Och bland storbolagen så ligger just nu SBB topp och Tele2 ligger då i botten. Och nu är vi ändå lite på plussidan här på Stockholmsbörsen.
Trevligt, stort tack Matilda. Hexatronic har vi inte pratat om, upp en del idag.
Ja, men det var en order. Det rullar ju på väldigt bra för dem. De är ju en av de här verkliga superaktierna för 2022. Lite intressant att samtidigt som Ericsson fullständigt havererar och återigen har gett bort ett av sina områden i det här IoT, som var ju för 5 år sedan när Hexatronic fick kabelfabriken i Hudiksvall av Ericsson och har gjort otroligt mycket pengar på den. Och ja, det går ju bara att vara imponerade av Hexatronic.
Ericsson som hade kapitalmarknads idag igår i USA och tappar 1,3% i handeln idag. Några tankar
kring Ericsson?
Vad som helst.
Vad som helst. Ericsson, inte något jag följer i detalj. Det är lite väldigt rörigt, men det lät ju inte så jätteoffensivt de kommentarerna som kom då, att de låser i nedre delen av något marginalintervall. Att 2023 var för svårt att prognostisera, så vi tittar redan nu på 2024.
Det är bra att du tar upp just det. Jag tyckte det var en ovanlig formulering och lite häpnadsväckande. Mm.
Men det är lite tråkigt att Ericsson har blivit en någon typ av skam för Sverige, just eftersom vi har ju vår yppersta elit med det bolaget. Vi har ju Investor, vi har Industrivärden, vi har Cevian, vi har Ronny Leten som är ordförande, Börje Ekholm var ju årets ledare. Liksom. Mm. Det här, att det kan gå så här dåligt gör en på riktigt lite ledsen för att det här har varit ett flaggskepp tidigare.
Jag är förvånad att någon vill äga bolaget med tanke på de ständiga ESG-klaviertramp som man hamnar i. Många institutioner äger ju faktiskt Ericsson trots mutor och trots extremt komplicerade legala härvor. Men jag hör det verkligen. Det här är ju uppenbarligen duktiga människor som misslyckats länge.
Samtidigt är det ju väldigt låg värdering om man tittar liksom på vinstmultiplar nu. Så att kan de lösa upp ett par av de här knutarna så finns det väl en jättepotential. Men det verkar ju inte vara så lätt lösta.
Vi i Börsmorgon ger inga prognoser för 2023 utan tror att 2024 kommer att bli bättre. Hur går det för Duroc förresten? Från det ena till det andra. Vi intervjuade bolaget förra gången. Du är en ganska stor ägare. Tämligen kritisk sådan. Så kritisk
ja, lite Duroc... som Gardell Eriksson. Nej, men...
Duroc vill aldrig mer göra en intervju med Börsmorgonska.
Nej, men så här, förra gången jag var här så vinstvarnade ju Duroc den morgonen. Och igår vinstvarnade de lite light. Så att det är lite kul att var tredje månad så kommer de med en vinstvarning. De ska släppa sin rapport den 2 februari, eller om det var 5. Men redan nu verkar de veta att det går dåligt. Jag förstår inte att, för det hade en stor artikel här om Peter Gyllenhammar och hans bolag där han liksom var så kritisk mot Storskogen. Han var på Sagax av alla bolag och han är absolut största ägare i Duroc.
Och han kan som en Ericsson-repris, alltså fantastiska ägare. Men...
Nej, men så han kan inte hantera det bolaget. Jag tycker han kan liksom hålla lite lägre profil och ge sig på alla andra bolag när hans eget lilla konglomerat underlevererar så otroligt mycket. Så att, ja, lite stör jag mig på det. Däremot tror jag ju ungefär som att Peter Gyllenhammar är ju duktig i grund och botten. Han har ju haft lång historia med Studsvik när han gick in där när det var ett haveri. Och nu är ju den aktien långt över 100, har ju gått flera gånger. Jag tror långsiktigt att Duroc är ett bra köp. De har eget kapital på kanske dubbla dagens kurs. Men de skulle behöva en ny ledning och det hoppas jag att de kan få.
Ouch. Ska vi titta på en graf som jag faktiskt hade själv i tidningen häromdagen apropå Gyllenhammars spaningar. Det handlar om Sagax, längst till höger. Det här är fastighetsbolag. Det som är rött är alltså rabatter på börsen. Man misstror värderingen eller man ser någon annan typ av oro, till exempel finansieringsmässigt. Men Sagax har en extrem premie. Det kan ju vara så att Sagax själva har varit konservativa i hur man värderar kåkarna och att det föranleder premien. Men det här är ändå uppseendeväckande tycker jag. Martin, du får koppla greppet här.
Ja, men en basal analys när man ser hur det har gått för de andra så är det klart att det finns en jätterisk att man går den vägen också. Sen kan jag varken Sagax eller Duroc speciellt bra, men det är ju otroligt ovanligt att vd går ut och kommenterar andra bolag på det här sättet eller andra bolags aktier speciellt då. Så att, ja, intressant.
Ja, alltså, de här staplarna betyder ju ingenting för mig. För att de här värdena som är ja, substansvärdena eller rabatterna, det har ju ingenting med verkligheten att göra. Jag tror börsen är mycket, mycket bättre på att värdera de här fastigheterna än vad de bokförda värdena är. I en marknad som har rört sig jättemycket och att våga ge sig på David Mindus, ja men det är imponerande. Jag tycker att man har lite att bevisa då och är det någon börs-vd alla pratar om man ska rygga är det ju David Mindus i Sagax. Så att jag gillar verkligen honom.
Jag med och jag har sagt det många gånger men när jag hör de här resonemangen så blir jag lite så vacklar jag i min extremt osäkra syn. Avslutande reflektion här.
Ja, jag är tacksam att jag inte var intresserad av fastigheter på vägen upp så att jag har sluppit den här nedgången.
Nu ska vi byta ämne till något mycket, mycket trevligt. Inte för att det inte har varit trevligt hittills men våra julkulor ligger oss varmt åt hjärtat.
Om hjärtat.
Om hjärtat, tack. Jag är så upphetsad att jag knappt kan prata. Lars Söderfjell och Niklas Wellfelt har i historisk mundering gjort den här lilla karamellen till er tittare. Varsågoda.
Vi är de vise männen som finns vid Stureplan.
På Ålandsbankens fondbolag vi knogar hela dagen.
Vid juletiden varje år vår kula dammas av.
så vi kan ge er alla svar på vad det ska bli av.
Vi ser en konjunkturnedgång men ingen recession.
Och inflationen faller, blir det rent av deflation.
Räntorna når toppen innan snön har töat bort.
Och konjunkturen vänder upp, det kan gå ganska fort.
I den miljön tror vi inte att börsen ska gå ned.
Men volatilitet, det är något vi får leva med.
När 23 summeras så kan det nog ha hänt.
Att kurserna totalt gått upp med 10-12%.
I år har värdeaktier varit nyckeln till succé.
Men nästa år tror vi att det ordet byts mot kvalitet.
Vi letar lönsam tillväxt som inte är för dyr.
Och balansräkningar som kan stå pall när vinterstormen yr.
Vad blir det då för aktier som vi vill satsa på?
Ja, vi börjar med Investor, det brukar alltid gå.
2 dussin kvalitetsbolag som handlas med rabatt.
Och ingen nettoskuld som gör oss sömnlösa var natt.
Från framsidan av Sverige så tar vi vårt nästa bett.
Ett köp av AB Volvo kan nog bli ganska rätt.
Volym och marginal ser ut att hålla uppe nästa år.
P10 och nettokassa gör en positiv syn inte svår.
Till sist, vi ger till Swedbank en plats i vår topp 3.
För Jens, han har en plan för att nå minst 15% ROE.
En jättestor inlåning och en ränta som går upp
är grunden till att vi kan tro på att Swedbank går i topp.
God jul önskar Ålandsbanken.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Tack Ålandsbanken. Det har de lagt ner tid på, de 2 vise männen på Stureplan. Deflation nästa år, mjuk konjunktur men inte total krasch. Skriver vi under på det?
Ja, men liksom. Ja, det är inte unikt. Det är Volvo, Investor, Swedbank. Lite därför man inte behöver köpa fonder när det är den typen av case man kommer med.
Samtidigt är det svårt att kritisera Volvo. Investor, eller?
Ja, jag skulle kunna ställa mig bakom Volvo-reken där utan problem.
Även i, ja, jag skulle tycka att konjunkturen var för orolig apropå SSAB. Men visst, på lång sikt blir allting bra. Fotbolls-VM håller fortfarande på väl? Mm. Här är inte min starkaste. Jag tror att det återstår åtminstone en match.
Två.
Final och brons.
Final och bronsmatch, precis.
Ja, det som intresserar mig mest är ju den här starkölen som har stått i fokus efter att huvudsponsorn Budweiser fått väldigt skiftande besked och till slut inte fick sälja. Öl inne på arenorna. Jag har bett Martin Blomgren dyka ner. Du har skrivit bland annat om Carlsberg på Placera tidigare. Förstås ett ämne som är lätt att tycka om. Men hur går det egentligen för sektorn? Kan man börja med en övergripande bild?
Tänker du öl eller tänker du sprit?
Varför är det så olika?
Ja, det är inte olika, för i vissa fall är det samma bolag som äger dem, men i båda fallen kan man väl säga att det är skala som gäller. Man kan säga att det är de stora bolagen tjänar mycket pengar och de konsoliderar sektorn genom att köpa upp och det finns inte jättemycket till underliggande tillväxt. Så att man måste vara stor och man måste få liksom, dela upp volymerna på många, eller kostnader på stora volymer. Så det har de gemensamt, men sen så är det lite skillnad i...
Jag har tidigare skrivit att öl har haft det tyngre på börsen än sprit. Lite grann så kan man knyta in i det här i, som vi ofta pratar om, lyxgrejerna. Premiumprodukter går bra, men bulkprodukter har det tuffare. Kan man applicera den linsen här också?
Ja, men så är det. Jag har tittat på några av de stora spritbolagen och en gemensam nämnare är att många nämner att just att premiumprodukterna eller superpremiumprodukterna går väldigt bra. Och även det som de kallar RTD, ready to drink, alltså som färdigblandade groggar helt enkelt på burk, går väldigt bra. Så det är några trender, men tittar man på kursgrafer då på de stora, då har jag tagit med de 6 stora där jag knör in lilla nordiska Anora som då är en sammanslagning av norska Arcus och finska Otia. Då är alla är nere i år och det beror framför allt på att multiplarna har krympt ihop lite. Inte så mycket på att vinsterna går dåligt, för att det har gått rätt bra här när man har öppnat upp efter pandemin. Folk har börjat resa och börjat handla lite whisky och gin och annat på flygplatsen.
Jag tänkte att inflationen är jobbig för de här bolagen, att det inte är så lätt att skicka vidare prishöjningar.
Ja, men i och med att premiumsegmentet går bra så är man ganska oprisskänslig som kund i de delarna. Sen är det klart att insatskostnaderna ökar, de har också drabbats av det här med leveransstrul och ökade kostnader för hela varukedjan.
Jag har lite svårt att se här, vilken är den gula som har gått bäst?
Den gula är amerikanska Brown-Forman som då är Jack Daniels tillverkaren. De har gått bäst och sämst har lilla Anora gått. Och tittar man på lönsamhet i en tabell så ser man också att ju större desto bättre lönsamhet ofta.
Jag tror vi har en tabell också med lite kalkyler här. Nu ska vi se, är de sorterade efter storlek? Eller?
De är sorterade efter storlek på börsvärde. Ja. Så att allra största är ju Diageo som bland annat har Johnny Walker, Guinness, Smirnoff. Och Pernod Ricard näst störst, där hittar vi då svenska Absolut, Beefeater och även lite vinmärke och Pernod förstås då. Och allra minst Anora, lilla nordiska inslaget här.
Tråkigt att glöggen ligger i botten, det borde ju säsongsmässigt ha ett lite, för jag vet att Anora har.
Ja men det är precis, och det är kanske nordiska inslaget där då. Men om man ska titta liksom ur investeringssynpunkt så har jag väl landat i när jag tittar på de här att det finns två spel man kan göra. Antingen om man är ute efter utdelning så är Anora faktiskt ett ganska bra case. De har 6% direktavkastning, hyfsat konjunkturstabila, stark position i Norden då. Man har Systembolaget och de andra gelikorna i de andra länderna att sälja till. Men om man inte är utpräglad utdelningsinvesterare så skulle jag säga att man ska gå på storlek och gå på de två största, Diageo och Pernod Ricard. P12 på 20, 1920, ganska okej, okay. Har krympit ihop nu då, har en vinsttillväxt framåt närmaste året på 15-16% som sen ungefär halveras om analytikerna får rätt. Historisk vinsttillväxt 5-6%, inte fantastiskt men ändå bra och hyfsat konjunkturstabila som sagt. Så att antingen gå på storlek eller gå på Anora om man vill ha utdelning skulle jag säga.
Och nordisk skärm. Det här pratade vi om när jag gästade din trevliga podd faktiskt, fast jag hade inte samma hjärnkapacitet som Blomman här tydligt.
Nej men jag tycker det är lite för snällt att ha med Anora här. Det är ju ett skräpbolag som mycket är liksom distribution av bag-in-box, viner och liknande.
Men är det jag tycker för att det är dåligt skött eller för att du inte gillar produkterna? Eller för att
nej, men det är väl liksom ganska dåligt skött. Drar du ut kursgrafen där så ser du att det är ett haveri till liksom, bolag. Sen det som gör mig lite ledsen med är ju när man tittar på det här. Absolut Vodka är ju det absolut största märket för Pernod eller
Pernod Ricard.
Ja, och det var ju, köpte de från svenska staten för 50 miljarder kring 2008 kanske. Mm. Och det hade kunnat varit ett svenskt bolag på börsen som hade varit en jätte, och det är tråkigt när de här riktiga klenoderna försvinner till utlandet. Just eftersom det är deras absolut största produkt nu.
Jag ska ge mig på en jämförelse. Pratar vi om ett Telia och ett Swedish Match här? Ett misskött bolag som du kan äga för utkastningen i januari, avkastningen, direktavkastningen i januari-fallet. Och snusjätte som vi är på väg att förlora när man tänker på...
Ja, men det är inte jättedåligt jämförelse.
Sådär. Jättedålig jämförelse.
Nej, det är inte jättedåligt. Jag tycker, men det jag skulle kunna vilja lägga till den där listan, det är i sådana fall Kopparbergs. Att den tycker jag verkar vara intressant nu. Aktien är nere på 130 kronor. De gjorde alltså ungefär över 10 kronor 2021. I år kommer det bli lite sämre, inte jättemycket sämre. De är helt skuldfria. De ger bra direktavkastning. Och du nämnde det här med blandade mixed drinks. Att de har ju... De pratar mycket om sin fruit mix, de har som en så här färdig dricka, att den går väldigt bra. Jag tror Kopparbergs kommer ha det jättetufft i och med att de kanske något kvartal framåt, i och med att de har lagt över mycket tillverkning i UK. Och där är det ju galna, vi tycker det är galna energipriser här, men där har ju, de är ju beroende av gas mycket mer. Och gasen och elen har ju spårat ur där fullständigt. Så att det är möjligt att de har ett tufft kvartal framför sig, men det är ett bra köp på längre sikt. Och det du var inne på tidigare här, att det är ju ett alltså numbers game. Mm. Att om Kopparbergs är förmodligen mycket mer värt om det fick ligga hos någon av de här större som kunde utnyttja skalfördelarna. När Peter Bronsman börjar komma upp lite i åren nu, kanske vill casha ut, så kan han nog få rejäl premie på Kopparberg. Så att, där är jag köpare.
Jag vill nämna Carlsberg i det här också, apropå It's a Numbers Game som vi pratade om. Carlsberg slog till med ett förvärv igår i Kanada, va?
Mm. Waterloo Brewing tror jag de heter.
Det är en väldigt olycksbådande titel tycker jag. Ja. Waterloo förknippar jag med som Stalingrad med slag där.
Men också Melodifestivalseger.
Sant, sant.
Inte så stort men intressant tycker jag, därför att nu har ju liksom den ryska tillväxtdörren stängt, så då måste man kanske öppna lite andra dörrar. De har inte haft så mycket i Nordamerika tidigare, mig veterligen. Så nu går de in i Kanada och även där var det då en del ready to drink och cider och andra produkter än bara öl. Så att, ja, lite intressant, lite mer intressant tillväxtfönster som de öppnade.
Danmark har ju många fina bryggerier, Royal Unibrew, om det är Tuborg kanske.
Ja, Tuborg ligger i Carlsberg också.
Och så har vi Olvi i Finland. Så att det finns några roliga bryggeribolag att äga i Norden.
Så är det med det. Stalingrad är inte en referens för sympatier med förloraren, utan bara som ett begrepp över ett stort nederlag för den som reagerade på jämförelsen. Apropå tillbaka till VM då, förutom dryckeskonsumtion så konsumerar man betting, rimligtvis. Var det här bra eller dåligt för sektorn att vi hade ett VM på en konstig tid?
Ja, förmodligen har det nog varit bra, för man har tryckt ihop schemat väldigt tajt, och man har ju redan börjat köra matcher nu i liksom, The Championship och de här lite lägre ligorna. Och sen har det ju varit väldigt många oavgjorda resultat, vilket är väldigt, väldigt bra för bettingbolagen. Ingen lägger liksom, ett 0-0-bett, utan man bettar på favoritlaget. Och, så att oavgjorda resultat och straffläggning är väldigt bra för bettingbolagen. Så att, det tycker jag är kul. Jag lyssnade också igår på...
Hur är det med oväntade resultat? Vi har haft väldigt många skrällsegrar.
Det är bra.
Det är bra. Mm.
Ja, nu är det väl ganska väntad final här då med Argentina-Frankrike. Men det är bra för att hålla intresset uppe med. Jag tittade igår lite grann på TIN Fonder. Körde ju sin Q4-utfrågning på Twitter. Och de är ju stora inom Evolution och Kindred har de mycket. Men de berättade att de hade varit och träffat... Leo Vegas, och Leo Vegas, även fast de är utköpta, och Leo Vegas blev ju utköpt av MGM, och MGM har tydligen gett dem en jättepengapåse för att fortsätta förvärvsresan. Jag tycker det är lite kul att tänka sig att det kan börja komma en hel del uppköp nu. Det har redan kommit väldigt många uppköp inom den sektorn. Vi har ju Kambi som Leo Vegas har som sportmotor som det snackas lite om, som jag hoppas på. Så att
du har hoppats ganska länge. Skulle man kunna ha det som en invändning?
Ja, lite...
Den är långsiktig.
Nej, men det är mycket. Vi behöver inte gå in på den, men det, liksom, den är så kul. Sen hade vi ju Catena Media igår. Mm. Var ju ute att de sålde Ask Gamblers.
Fick inte någon jättemycket kärlek på börsen för det, va?
Nej, det blev jätteförnedrande för dem. Det, för att det här är ju något de har pratat om sen i maj. Att man ska kränga iväg... Ask Gamblers, alltså den dåliga delen i Catena Media, för att kunna foka på USA. Men GIG köpte dem, och GIG gick upp och Catena Media ner. Och då får vi ändå prata om att Catena Media har ju halverats i år från 50 till 22. Så att, lite revansch för Petter Nylander här, för GIG, alltså Gaming Innovation Group, har ju, de är nu dubbelt så stora som Catena Media. Lite förnedrande också för Alkur och Wille Gruberg som är största ägare i Catena Media att det blev så här. Jag äger aktier själv i Catena Media, och ja, det här börjar bli ett av börsens sämsta bolag, sämst skötta med, och ja, tråkigt faktiskt. Nu är man ju skuldfria och man har, kan foka på andra delar som går bra. Jag hoppas att det blir bättre, men jag är inte förhoppningsfull.
Du flickar in någonting i betting-diskussionen?
Ja, jag har tittat mer på Kindred kanske än de som du nämnde, alltså Unibet, Petter Nylanders gamla arbetsgivare. Och de har haft en jättebra resa under hösten, och det är väl det står för fotbolls-VM, att man har packat ihop först ligamatcherna inför det, och sen är det många matcher att spela på och det blir skrällar. Samtidigt som de är tillbaka i Holland som de åkte ut ur då förra hösten regulatoriskt. Så de har haft två jättemotorer som har drivit dem framåt här nu. Så att det blir väldigt intressant tycker jag att se hur kommer de att reagera om det då kommer en väldigt bra rapport, eller om de kommer med någon trading update eller till och med en omvänd vinstvarning på grund av att de har haft extra höga intäkter och resultat här. Så att, den har gått jättebra, men det kanske är så att man ska börja fundera på om man ska sälja på en riktigt bra rapport här.
Tråkigt för Kindred med att Holland åkte ut tidigt.
Ja, det är det. Precis. Men det fanns ju andra lag att spela på.
Ja, men vi tar en liten paus och går till börsöppning. Vi har ett par korta frågor att avklara, men först en sväng till Studio 2 och Matilda Svensson.
Ja, Stockholmsbörsen är ner ungefär 0,5% nu, så fortsätter alltså ner efter gårdagens ras. Och bland storbolagen så ligger just nu Tele2 och Ericsson i botten. Tele2 efter en sänkt riktkurs och Ericsson efter gårdagens kapitalmarknadsdag. I toppen ligger just nu Nordea och Autoliv. Och Sectra, de rasar på morgonens rapport och medans Balder lyfter 6%. Då man tar in en ny emission på 2 miljarder kronor. Stora Enso dominerar ungefär 1% och man planerar att sälja en fabrik i Kina. Och Ratos, de ligger just nu svagt ner efter att Aibel fått en order på en oljeplattform i Nordsjön. Och Hexatronic, de stiger omkring 3% och man fått en order från Finland på drygt 200 miljoner kronor. Embracer är upp även de över 3% och Wallenstam är upp runt 1%. De har meddelat att höja det fasta elpriset för sina hyresgäster om än inte riktigt lika högt som man först aviserat. Och läkemedelsbolaget Lids, de rasar över 30% på en företrädesemission till en kurs som var lägre än hälften av gårdagens stängningskurs. Och Stockholmsbörsen är som sagt ner nästan 0,5%.
Nästan 0,5%. Tråkigt för Lids, tråkigt för Sectra som vi pratade med tidigare i programmet. Jag vill pausa lite grann till Balder. Vi nämnde ju Balder i början av presentationen också. För den som kommit in senare så handlar det om en ny emission som görs med mycket liten rabatt. Min reflektion är att man tar tag i problemen tidigt. Flera bolag skulle kanske behöva den här typen av
kapital. Ja, Balder har väl egentligen inga jätteproblem med tanke på hur liten nyemissionen var och vilken kurs de tog in den på. Men det är alltid en lättnad för börsen när man kan ge styrkebesked. Och ja, kanske bra för hela fastighetssektorn att, vi såg ju Wallenstam gick upp med att vissa av de här bolagen faktiskt har riktig pricing power och kommer rida ut det här när räntekurvan planar ut lite grann.
Mm. Vårt sista case för dagen tror i alla fall, man vet aldrig vart samtalen för oss, men jag tänkte vi ska prata om Securitas, ett tidigare illa omtyckt bolag som vinner, ja, ett säkerhetsbolag, absolut. Berätta lite om detta.
Jag tycker att om man är lite försiktig till börsen inför nästa år, vilket jag är, så är det en ganska bra risk-reward på Securitas aktier just nu. De har ju landat den här stora förvärvet av Stanley Security, som egentligen tryckte ner aktien under nästan hela det här året. De presenterade affären i december förra året och så var det då en emission som skulle komma långt, långt senare, vilket har lagt en filt på aktien. Nu är den genom. Senaste rapporten tyckte jag det var två ganska viktiga besked att Stanley idag går bra igen efter att ha gått dåligt första halvåret. Ena positiva beskedet. Det andra är ju då att värderingen ser bra ut. P10, direktavkastning, 5% ungefär. Så att är man lite försiktig till börsen så tror jag att det är ett bra case. Och det som kommer att driva det är ju att marginalen ska upp.
Inte personalkostnaden blir, det är väl en evig inledning här?
Exakt, precis. Det var det andra positiva i rapporterna som jag tappade bort. Mm. Att den här balansen mellan löneökningar och prisökningar som har varit ett problem länge för Securitas har de lyckats bra med. Och de pratar om att de har en mer dynamisk prissättning, att det inte är liksom löneavtal på ett år längre utan att man kan göra kortare avtal. Vilket gör att man kan balansera det här bättre. Och då tycker jag att tittar man på hur värderingen och på hur analytikernas prognoser ser ut på marginalen så är det liksom 6-7% som har själv ett marginal på 8% som sen ska upp över 10%. Långt ifrån säkert att de ens kommer i närheten av det, men kommer resan ditåt att fortsätta under nästa år så tror jag att det finns en hel del att hämta i aktien. Speciellt jämfört med en börs som kanske blir lite småsur.
Nu vore det trevligt om Skogman kunde såga det här resonemanget fullständigt.
Ja, men en grej jag alltid gör när jag tittar på case, det är att jag försöker dra ut grafen och titta. Visst, de kan ha dippar, bolagen är det, men har de ändå en långsiktig trend uppåt? Ger de mer än de tar? Liksom, levererar de aktieägarvärde? Och Securitas är ju ett av de bolagen som verkligen, verkligen inte gör det. Utan Securitas nu är väl nere på nivåer som liksom 2005. Mm. Det här förvärvet, alltså ja, att nyemissionen drog ut på tiden är ju en av anledningarna till att aktien gick ner. Men den riktiga anledningen är ju att det var ett otroligt, otroligt dyrt förvärv på toppen. Dessutom, även om man gjorde nyemission så är man ju jättehög skuldsättning nu. Och Men jag tycker också att Securitas ledning lever som i sin, alltså styrelse då, lever i sin egen värld där, hur man ändå delade ut pengar trots att man gjorde en nyemission. Alltså det här är, det kan komma tillfällen då det är definitivt bra att köpa det här bolaget. Men långsiktigt är det inget bolag att lägga sina pengar här. Och jag tycker många gånger man har sett förvaltare prata liksom om att det är lågt värderat. Det är liksom ett bolag att köpa. Men det är något med att de kör runt i sina små bilar överallt i hela världen. Det är alltid något som förstör för dem. Och det här, dessutom, nu har de gjort det här förvärvet. Var ju förmodligen bra långsiktigt, håller jag med om. Men de har ju också, innan det knoppar de ju av sin larmdel. Och nu köper de tillbaka den och de håller på så här hela tiden. Jag tycker det är tråkigt skött, men jag håller liksom, det är inte så att säkerhetsbranschen går dåligt, utan rätt ledning skulle kunna göra något jättebra av det här bolaget.
Okej, du köper den strukturella trenden, du köper att det är en konjunktur- och känslig bransch, men du ser flera problem.
Hoten är ju att skuldsättningen är för hög, det är marknaden i USA för. Förhoppningsvis kan de beta av det med bra kassaflöde nu under 1, 2, 3 år framåt. Och sen är det här med att de måste balansera löneinflationen med prishöjningar. Men att de har lyckats med det hittills tycker jag ändå är ganska betryggande. Sen, absolut, det är de två stora riskerna inför nästa år skulle jag säga.
Och en positiv grej är ju att Securitas tjänar ju alltid pengar. Även under finanskrisen tjänar de pengar. Det här är ju ett bolag. Och alltså, är man försiktig och vill ha ett bolag som tjänar pengar är Securitas bra. Och lite blir de här graferna i deras nackdel då Securitas alltid har varit en högavkastande aktie. Mm. Så att de under den här perioden fått fina utdelningar. Så att grafen ljuger lite till deras nackdel.
Och det är ju väldigt snävt intervall som marginalen har rört sig i dem. Så att när det går dåligt så är det inte så att de går back, utan då går den ner kanske till 5 eller 4,5% och sen så är det uppe vid 6% när det går bra. Men nu ska man förhoppningsvis då väva upp den mot 8% och då kommer det att hända lite grejer, tror jag.
Den här långa analysen som du inledde ditt resonemang med, missar du inte turnaround cakes och bolag som faktiskt befinner sig i någon slags förändring när du blickar bakåt? Har du några reflektioner?
Vi har just pratat om att jag äger Catena Media, äger Duroc. Liksom. Om det är något jag inte gör så är det missar turnaround cakes, utan det är, liksom, det är där jag gillar att vara. Men det är ju också lite, liksom, det är lite av det som är sporten med aktier, att det är otroligt kul att hitta typ om Securitas vänder nu, så blir man ju rikligt belönad och man behöver inte ha rätt på alla, man behöver ha rätt på en del. Och det betalar ofta för alla dåliga grejer man gör. Men det är inte lätt att hitta turnarounds. Men typ, köper du, om jag ändå ska Gyllenhammar lite cred, Studsvik var ju nere på 20-25 kronor, nu är den över 100-lappen. Alltså du får bra betalt när du träffar rätt. Och det gör det kul och värt det.
Och i Securitas får man i alla fall lite betalt oavsett hur det går eftersom du har direktavkastningen. På den och sista punkten, vad tror ni om 2023, kära vänner? Vi får börja.
Ska börja. Jag tror som ett minst fel ni pratade om när du gästade er podd, att man är ganska präglad av den första börskrisen man är med om. Och jag började i samband med IT-bubblan och jag tycker det finns ganska mycket likheter med det här, att vi har först för alla de små techbolagen, vilket väl hände för 1,5 år sedan nu. Sen börjar de stora techbolagen falla, vilket man kan säga hände i våras. Och sen kommer då tredje vågen som förhoppningsvis är sista eller näst sista, där även de, ska man säga, mer fysiska, vanliga bolagen börjar falla och sparka folk. Och nu ser vi stora besparingsprogram i Ericsson, H&M och massa andra bolag. Så att vi är nog inte igenom den sista fasen här, utan det är kanske den som påbörjas nu, tror jag. Så att en ganska tuff början på året. Det är väl vad många av de här stora aktiestrategerna tror också, tyvärr, så tycker jag likadant. Mm. Så tuff början där recession, fortsatt hög inflation och högre ränteläge kommer att ge ytterligare ett bakslag på börsen. Men har man lite kassa och kan börja blicka in i 2024 någon gång under våren, sommaren, så tror man kan få fantastiska köpläge. Så börsen kommer att stanna strax över nollan, så här. Men en riktigt bra avslutning.
Ja, bra guidning där om precis allt, men ja, det är bra resonemang tycker jag. Det är otroligt svårt att veta hur index ska gå. Det är enklare att foka på enskilda aktier, men vi har ju en tuff vinter framför oss nu med otroliga energipriser, höga räntor och allt har inte slagit igenom än. Claes Olsson kom ju här tidigare med rapport H&M. Alltså det går inte bra i riktiga världen heller. Däremot får man liksom inte underskatta om man tittar långsiktigt på börsen så är det de här tuffa perioderna man ska köpa aktier. Och lite kan man tänka sig att börsen och världen ska lära sig att ett, två, tre dåliga kvartal inte är hela världen. Men som åter och återigen så uppspelar sig samma sak med krascher. Och nu pratar ju alla om att vi ska titta in i 2024. Ericsson pratar ju redan om det. Men sen är väl rapporterna för Q1, Q2 kommer. Då är det de som är i fokus och då kan börserna krascha rejält. Så att, men i grund och botten är jag väldigt positiv. Jag tror att den här inflationen har liksom jackat upp oss en nivå. Att när det väl lugnar ner sig så kommer värdet tuffa på som vanligt. Och alla priser är bara lite, lite högre. Och aktiekurserna i nominella belopp står högre. För i grund och botten att alltså räntorna är ju 3-4%, 5%. Men inflationen är ju 10. Det är liksom en spread där som långsiktigt borde gynna aktier i nominella belopp. Det, jag tror att vi kommer ha ett helt okej börsår 2023.
Ett skakigt men helt okej börsår.
Jag ska komma ihåg att många bolag är i väldigt mycket bättre skick än tidigare kris också. Bankerna har fixat sina balansräkningar bättre. Verkstadsbolagen har högre lägstanivå, tror jag. Många av cheferna där var ju med förra gången det smällde. Så att
jag ville faktiskt fråga om det också. Mm. Lasse Söderfjell var här också i studion under vanliga former och då konstaterade vi att verkstaden har ju fortfarande gått väldigt, väldigt bra i mångt och mycket. En enorm motståndskraft. Dina tankar på industrins...
Ja, det är egentligen ska du fråga Martin om det. Han har ju varit hotshot på Sandvik. Ja. Så att det är väl bättre att du tar den än att en kille i en källare tar
den. Men man kan väl konstatera om man tittar på börskurserna då att även ett bolag som Atlas, jättebörsvärde, gick väl upp 25% från botten i höstas kanske. Så att när de här faserna av väldigt negativt klimat avtar så går ju kvalitetsbolagen. Då kan man ju få 25% i ett kanonbolag som Atlas. Och Volvo som vi nämnde tidigare, låg värdering, bra balansräkning, har ju en jättelång orderbok. Kom ganska positiva signaler från de här branschorganisationerna tidigare. Så att jag tror inte man behöver vara superorolig om man har lite horisont liksom, på sina investeringar i verkstaden. Jag tror de är i väldigt gott skick de flesta.
Väldigt gott skick. Det är vi också här i Börsmorgon. Den som vill veta mer om Atlas Copco förresten kan läsa Dagens Industri där Mikael Wilenius skriver om Atlas tid på börstronen. Det här kan bli ditt för 47 kronor, en väldigt billig tidning. Placera kan man läsa också, jag skojade där i början. En utmärkt publikation naturligtvis. Därifrån är vi glada att ha Martin Blomgren och ifrån Börspodden Jan Skogman. Och jag, Gabriel Mellqvist. Häng med oss i Börskoll klockan 14. Eller har ni något annat i er? Nu har jag börjat säga hej då här.
Nej, men nu har du tagit allt jag hade.
Allt syre är slut.
Allt syre är slut. Men vi hämtar ny luft och är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Häng med oss på d.se när du vill. Och lycka till. Måndag, det är fredag idag, jag glömde. Ni hör hur upphetsad jag är. På måndag är vi tillbaka, då ses vi igen. Ha det gott, trevlig helg när ni väl kommer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.